I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
God morgon.
God morgon på dig. Hur har du sovit?
Sådär faktiskt.
Sådär?
Jag har drömt en massa. Jag drömmer så tråkiga drömmar nu. Såna här, alltså inte spännande utan ska fixa saker. Och sen...
ja, du brukar drömma sånt där som att du står i kö eller att du måste skriva till Skatteverket. Eller...
ja, just det har jag inte drömt. Nej. Men nu när du säger, kom jag på vad jag drömde. Natt drömde jag att jag skulle hämta en påse med någon slags särskilt ströbröd hos Camilla Thulin. Men så hade Johan Rabeus, hans man, stoppat någon slags italienska svampar i samma påse. Han var snäll. Och så, men då blev påsen blöt. Och sen så, när jag liksom kom ut i hissen, då gick den sönder och så lade man svamparna ut. Och så upptäckte jag att då hade jag inte den där påsen med ströbröd. Så skulle jag gå tillbaka och leta efter den. Och sen så blev det bara liksom konstigt.
Men vad var det för svampar? Alltså, nej, det var så, psykedeliska?
Nej, det var så kul var det inte ens. Det var bara Karl Johans svamp. Liksom, det var inget särskilt.
Det var väldigt generöst då, Johan.
Ja, vi sänder Johan en tacksamhetens tanke för de där svamparna. Och be om ursäkt för ströbrödet till Camilla.
Ja, och då var det väl lite konstigt. Du gjorde mig uppmärksam på, eftersom jag inte är Dagens Nyheters allra ivigaste läsare. Nej. På att idag är det faktiskt en stor artikel med Camilla Thulin.
I DN, ja, just det. Hon talar om status. Ja.
Om status och stilmarkörer. Ah. Ja, det är intressant. Svenskt händer tydligen.
Kan man antingen läsa och skratta åt folk eller läsa och ta
skratta
efter.
Skratta åt sig själv.
Och sätta sig själv. Jo, men du, apropå det såg jag en annan. Nu ska jag se, vad det är svenskan eller DN. Såg du den här listan över
yrken?
Ja, statsyrke.
Det var ju jättekul.
Det måste ha varit svenskan, va? Vi måste ta fram den här, jag ska bläddra fram. Nu hörs det ju ingenting när jag bläddrar som jag har padda.
Jag kan bläddra med New York Times.
Jag kan låtsas bläddra med den så låter det som en papperstidning.
Ja, det är en riktig tidning.
Ja, men den
är ganska gammal vid det här laget.
Men den artikel vi ska ha stor i den. Så att, nu ska vi se.
Ja, men den var rolig.
Ja.
Läkare ska man vara.
Ja, och det var ju lite kul också för att man inser att man har ju valt helt fel yrke om man vill ha status. Nu ska vi se vad jag hittar någonstans. Kan det ha varit kulturdelen? Eller?
Kan ha varit, jag kan se här. Ja. Det kan ha varit.
Kanske var idén i varje fall.
Nej, det tror jag
det?
Inte. Nej.
Tror inte det? Ja. Eller det kanske var, räknar de det som status, kanske de räknar som näringsliv i Svenska Dagbladet. Man vet aldrig. Nej, det är säkert kultur. Men den här listan var i alla fall spännande. För att om man då, det man gör ju, man gör ju det som alla gör säkert när de ser den här listan. Nämligen man börjar leta efter var finns jag för någonstans i statusskalan. Och det var ju helt uppenbart att alltså det finaste man kunde vara överhuvudtaget, det var ju läkare.
Doktor.
Ja, läkare är fint. Ja. Men sen var det var några saker som var lite förvånade. Alltså jag är inte dugg förvånad över att journalist kommer långt ner.
Det är ju 4% liksom... som tyckte det verkade.
Ja, precis. Ja, men det är man ju inte. Och det kan jag leva med också eftersom jag inte räknar mig som journalist.
Nej, du gör ju inte det.
Jag bara skriver, men jag är inte journalist. Och framförallt är jag verkligen inte utbildad. Jo, men det var det. Det var DN faktiskt. Mm. Så journalist var, vad var du sa, 4%.
Ja.
Men sen så var det då, ta sådana här, författare som man ju tänker sig ändå liksom, det är 6%.
Som tycker att det ger hög status.
Så det är ju inte mycket. Lärare, 9%. Influerare, 2%. Det kan man köra. Det roliga, den enda grupp som är på listan som har 1% i status, det är kabinpersonal. Jag vet inte om det på SAS-strejken.
Ja, det måste spela in.
Ja, det är piloterna. De borde ju ligga längre ner i sådana fall.
Ja. Mm. Nej, men man, alltså man ska vara läkare eller vd. Advokat är rätt okej. Ja. Och professor också, ja, kul. Liksom, professor i vad då?
Ja,
liksom.
Och vd för vad då?
Det är liksom,
ja, uh-huh. Ja, det är lite, statsråd kommer före pilot. Forskare och statsråd är ungefär på samma nivå.
Psykologer tror jag där. De, ja, är 18%.
Nu står poliser lite grann. Du kan ju räkna som psykolog.
Ja, men jag är faktiskt utbildad. Men det spelar in kul på en artikel i Svenska Dagbladet dock.
Ja.
Som talar om det här med psykologi och psykologiska, psykiatriska diagnoser. Och hur det här med psykiska problem egentligen har blivit nästan som ett litet sån här amatörområde där alla kan uttala sig om att andra är narcissister och psykopater eller, mm, eller någonting i den där stilen. Det tycker jag är kul för att det, på något sätt känns det som att om man lyssnar på sommar till exempel, vilket man kanske orkar göra, då är det väldigt ofta folk som kommer ut och nästan med darr på stämman berättar om hur dåligt de har mått. Vi pratade om det här om dagen.
Ja.
En kille som trodde att han skulle
Ja, men vi är lite oense med det där.
I alla fall. Så från början så, när jag skaffade min utbildning, då hette det just där saker som att nej, men det där det är bara psykiskt.
Psykiskt.
Det är bara psykiskt.
Skärp dig
för fan. Det behöver man inte hålla på och tjata så mycket om. Du vet, allvarliga åkommor, de satt i kroppen.
Ja.
Men
vem är det som har skrivit den där?
Ja, det här är en journalist och författare som heter Rebecka Åhlund.
Nej, men då behöver man inte tro på det, för de har ingen status.
Nej, ingen status. Mm. Nej, men jag tycker det där, hon säger att samtidigt som psykologin har på något sätt såklart inneburit ett accepterande av en verklighet som många i alla fall lider av under delar av sitt liv och en del tyvärr under hela sitt liv, så har den blivit ganska vulgariserad.
Mm.
Och hon börjar med ett ganska kul meningsutbyte med dottern där hon blir diagnostiserad av sin dotter.
Mm.
Och det är då man inser att någonting har hänt.
Ja.
Så att nu är psykologer... Ja.
Men alltså, det är en intressant poäng det där, för att det som händer, är det inte så egentligen att när man började använda såna här begrepp, psykopat och narcissist så lite mer fritt i allmänt samtal. Det var ju nästan som en slags liknelse, en överförd bemärkelse. Liksom att det var ett sätt att sätta ord på någonting, på ett karaktär, utan att man gjorde en diagnos. Men på något sätt har det liksom gått varvet runt. Och att nu tror man att de egna liknelserna eller så att säga, överförda betydelserna av facktermerna faktiskt är facktermer. Så att man kallar någon narcissist så tror man faktiskt att det är en diagnos. Det är väl det. Jag vet inte om det är det hon är ute efter, jag har inte läst den här artikeln. Men jag tycker det är en intressant... alltså psykologiseringen överhuvudtaget av... Och har inte det också mycket att göra med... så att säga, den kulturella narcissismen, att man håller på och blickar inåt hela tiden, och det kanske gör också att man börjar diagnostisera andra människor.
Ja, och kanske också att vi har levt efter andra världskriget tiden där vi hade på något sätt så väldigt lite materiellt motstånd, så att det motstånd vi hade var kanske sånt som vi tänkte och kände, tyckte verkade jobbigt eller skulle kunna bli jobbigt.
Mm.
Eller man...
Mm.
Men däremot materiellt så hade vi det helt klart förspänt. Och sen nu då, det har vi ju haft upp några gånger också där med krigstiden i Europa, så kanske vi ser det på ett lite annat sätt. Vi får se hur det kommer att spela in. Men det här har ju att göra ganska mycket med att man står inte ut med att man inte alltid är lycklig och glad. Och det är en jättekonstig uppfattning att liv skulle kunna vara så.
Det du sa där om efterkrigstiden är intressant också, för att vi hade ju en kompis, Axel Odelberg, på besök här. Hastig genomresa.
Författare.
Ja, författare.
Hur många procent status var det på den?
6, tror jag.
6.
Mm. Han brukar stanna när han är på väg till och från Frankrike eller sånt där. Men han sa någonting som jag tyckte var intressant. Vi pratade lite grann om Andreas Cervenkas bok, den här Gir i Sverige som det har snackats mycket om. Och som jag noterade att Jan Guillou satt tänderna i Aftonbladet idag. Han tycker naturligtvis väldigt mycket om den. Och Giri Sverige, vi behöver knappast liksom, titeln är ganska självförklarande. Det handlar ju rätt mycket om vad som har hänt under de senaste åren och hur miljardärerna blivit fler och fler och konstiga förmögenhetsfördelningar och sådär. Det Axel sa någonting intressant när han var här. Vi satt och vi nämnde den där Cervenkas bok. Så sa han, ja det är ju intressant, för vi har haft kanske de 30 bästa åren någonsin har vi levt igenom. Nu är de slut, men vi har haft dem. Och det är en otroligt dynamisk tid det här. Och han såg på det på ett helt annat sätt. Och jag recenserade Cervenkas bok när han kommer. Jag tycker den är väldigt bra på många sätt. Alltså jag tycker han sätter fingret på många konstiga saker. Alltså, och saker som är ohållbara, inte minst när det gäller penningpolitik och sådär. Men det, min poäng när jag recenserade den, och det var liksom lite grann det som jag kände att Axel var inne på också, det är att han på något sätt missar det som är så spännande i den här tiden. Att vi är i en tid som, det vi egentligen pratade om Axel och du och jag, det var ju 1860-1870-tal, tågrevolutionen och allting, där man hade en liknande skeende. Va? Liksom folk som var fattiga kunde bli miljonärer över en natt och saker och ting ändrades snabbt. Alltså det är ju en dynamisk tid och sådana tider är aldrig de är aldrig liksom städade och lagom och pietetsfulla liksom. Och han missar det lite grann, tycker jag. Alltså det blir så här, någon sån idé om att man ska kunna återskapa en slags lagom trallande 50-tal liksom.
Ja, eller är det inte att man försöker lägga rastet någon sorts dagens rättvisa raster över historien. Det funkar ju inte riktigt så. Jag menar,
eller gårdagens.
Eller gårdagens, ja. Om vi nu tar in nutiden. Den nya krigseran. Ja, när jag tänker på min farfar, var ju född på 1860-talet. I en liten oansenlig backe i Närke där jag har varit. Och
det var verkligen en backstuga, va?
En backstuga. Och det bodde ett gammalt par där. Jag fick gå in och titta där han hade bott när han var barn, min farfar. Men det sägs ju enligt familjeligen att han gick till Stockholm runt 1900. Ja, men då förstår man. Han hade väl inte pengar till någon biljett i så fall. Och med det som en bakgrund så måste man ju säga att det, jag har inte läst Cervenkas bok, så jag ska inte säga vad som står i den.
Nej, men jag, som sagt, jag tycker att det är en bra bok. Jag tycker att den är väl värd att läsa, och Cervenka skriver ganska roligt. Men han är någonting ganska udda. Han är en puritan med humor, kan man säga.
Gnällspik hade jag tänkt säga.
Ja, fast det är liksom för tråkigt. Han är inte tråkig, han är ganska rolig. Men han är en puritan. Han är liksom en idealist, men med någon slags cynisk humor. Det är det som gör att det blir ganska roligt att läsa. Alltså det är väldigt tydligt när han tycker att någon är en idiot. Han behöver inte skriva ut det, om man säger så. Och sånt där tycker jag alltid är kul att läsa. Han skriver på ett kul sätt. Jag tycker den är väl värd att läsa, men jag tycker som sagt att den blir hängande på något sätt. Det finns liksom ingen, han är inte fascinerad över allt det spännande som händer idag, utan han tycker bara att det är ett problem som behöver rättas till i en kommitté.
Ja, jag hade tänkt ta upp någonting annat apropå hur det är idag och om man ska vara gnällig över det. Vi tillbringar en hel del tid på Österlen, och det slår mig vilken otrolig, jag ska inte säga lyx, men jo, på ett sätt ett lyxliv man kan leva här nere, om man tycker mat är viktigt och saker och ting ska liksom, att det spelar roll hur det ser ut. Jag kommer ihåg att när vi berättade för någon kompis till oss, minns inte vem, att vi hade köpt ett ställe här nere för 10 år sedan, då skrattade den där personen och sa lite sådär, jaha, Österlen, det var ju aldrig ett ställe man åkte till. För det var ju någon som bodde i nordvästra Skåne, lite finare och sådär. Men nu är det som om man hamnat mitt i någon sorts fransk film, tycker jag. Ja, men igår så åt vi fantastisk middag här i en liten by, Borby. Idag ska vi ge oss iväg och äta på tryffelsvinet.
I
Kivik. Ja, men det är fantastiskt. Vi kan åka ner och vi kan köpa choklad, Österlenschoklad i Skåne Tranås, som är gjord på plats med specialimporterade bönor. Det känns som att man hamnat mitt i något hipstermäcka, har du?
Ja, men det är gentrifieringen.
Den
lantliga gentrifieringen, det sker överallt.
Ja.
Vi håller på att tränga ut lokalbefolkningen och
det tror jag faktiskt
allting blir Vasastan.
Nej.
Jo.
Ja, vi får väl se på reaktionerna på den här podden.
Nej, men du har ju rätt där. Och det, jag, alltså, än så länge är det ju så att det är snarare till nytta för alla. Det gang för alla. Ja, men vi är ju i praktiken fastboende här också. Men det här är ju någonting som, det har vi ju märkt väldigt tydligt de senaste, så att säga, 4 åren. Att mycket fler saker är året runt.
Mm.
Än vad det brukade vara. Det brukade vara, det är en ganska kort säsong här när man räknar turistsäsongen. Kan det vara 6 veckor kanske eller någonting sånt där?
Ja.
Men nu är det ju väldigt mycket av många av de ställen. De kanske inte är lika generösa öppettider när det inte är säsong. Men de har oftast öppet.
Ja.
Och det tycker jag är kul. Liksom. Det händer ju liksom någonting. Mm. Som gör, för det här är trots allt glesbygd om man räknar i EU-måttmätt.
Ja, det är lite svårt att känna det. Det är lite som när man kör på landsbygden i England. Man känner inte att det är glesbygd. Nej, det är ju någonting runt varje krök.
Ja, men så är det. Men det tror jag... Det kanske bara är fifflat på det sättet så att det ska komma EU-bidrag, jag vet inte. Men jag bara för mig att vi ligger i något glesbygdsområde. Det var i alla fall Simrishamn är just var ju en utflyttningskommun åtminstone tills för nyligen. Jag vet inte om det är så
men nu bygger man så mycket där.
Ja, det
så
är det nog kanske inflyttning nu.
Tvärtom. Nej, jag är bara fascinerad över hur mycket fina, vackra, goda saker man hittar här överallt.
Och sen har vi ju faktiskt en del... man kan ju, ibland kan man ju bli lite... Alltså kultur på landet kan ju vara vad som helst.
Mm.
När det är konstrund där på påsk så kan man väl utan att överdriva säga att en del av det som visas upp är kanske inte jättespännande.
Mm. Det är sant.
Och det, alltså det blir ju, så att säga, lägsta nivån kan vara lägre här än vad den oftast är i större städer. Men sen har vi ju ganska ambitiösa saker. Vi var på... Rikstolvan som är ett ställe utanför Simrishamn, de är ju jätteambitiösa. De har en ukrainska konstnärer utställda i år.
Mm.
Och en massa kulturevenemang i en liksom egen scen de har byggt upp av stor halmbalar som är ganska fantastisk.
Plus en restaurang med georgisk och ukrainsk mat.
Exakt. Så det finns ju sådana liksom högklassiga grejer här också. Men jag läste i Svenskan idag, dit jag skulle komma egentligen, så skriver Dan Backman från Tidska galleriet, utställningen som pågår där i Stockholm alltså. Och det är rätt mycket han ser som man inte tycker är så intressant, moderna saker. Men sen så skriver han om Acke Kumlien uttalas det, va? Även om det stavas Kumlien. Som ju var chef för Tilska ganska länge. Och det finns en utställning för Tilska nu med hans oljemålningar. Och det är tydligen, som jag förstår av recensionen, jag har inte sett dem på riktigt eftersom jag inte varit där. Men, så det är ganska små målningar, men det är väldigt fina bilder man får se här. Alltså de är gjorda på 20-talet, 30-talet. Men de är inte modernistiska. De är snarare, försöker fånga liksom gammalt måleri men i ny version, lite grann så här färgmässigt, så tänker jag nästan 40-tal, alltså man, det är föregångare till, man tänker sådana här som de här arbetarmålarna, vad heter han, Amlin och sådär liksom, någonting sånt där. Den där utställningen skulle jag vilja se.
Ja, men jag tycker det är kul med att Dan Backman som skriver att han gör en analogi till Edward Hopper.
Ja, just det.
Man kan verkligen känna det här förmågan att läsa av en stadsbild eller ett hus och människorna. Och egentligen inte fastna i någon detalj utan ge intrycket av en känsla. Jag tycker det är fantastiskt.
Han pratar också mycket om hur de här målningarna är gjorda han skriver ett par rader om att de här målningarna är gjorda i brunt, ockra, beige. Alltså väldigt dova färger men någon enstaka färgklick. Och det finns ju en fin bild som är återgiven här. Där liksom den enda färgklicken är en röd flagga. Liten liksom i bilden. Men just därför att den är röd så blir den liksom, så drar den hela perspektivet mot den punkten. Vilket fungerar väldigt bra med kaféborden och så som är i förgrunden.
Mm.
Det är väldigt kul att se den kompositionen. Som ju säkert inte är en slump. För som Backman påpekar så är ju Kulmin kanske mest känd som en författare om oljemåleriet, alltså rent tekniskt, hur går det till? Liksom? Hur har mästaren gjort sina bilder? Så man kan utgå ifrån att när han målade själv så visste han vad han gjorde.
Undrar om det är danska flaggan?
Ja, jag vet, jag funderar också på vad fan det där kan vara för någonstans. Det är ju inte Stockholm, det är det ju inte. Men antingen är det ju... Jag skulle tänka att det är liksom... skulle kunna vara Köpenhamn, men det skulle också kunna vara Berlin. Jag vet inte. Ja, nej. Det framgår inte av titeln, tror jag. Det står bara kafémiljö, tror jag. Och sånt där.
Ja, och om man nu råkar ha sin sommar här nere i Skåne på Österlen, så kan man ju... också ta sig till fabriken som ligger i Bästekille.
Ja, just det.
Och se två fina utställningar. En som är Christo. Fotografier av Christos verk. Och en annan som är P.G. Tillander. Så det finns mycket.
Och den här Christo-utställningen är kul. För där finns även, man kan se prov på materialen man använder när man slår in de här olika stora byggnadsverken. Broarna och triumfbågen och det. Det är ganska kul att se både repen och tyget. För det är väldigt viktigt att välja rätt sorts tyg. Så ibland ska det ju flyta liksom. Och det ska reflektera ljuset på ett rätt sätt. Så det är ganska kul just det tekniska där också. Hörru, jag tänkte fråga dig en sak nu precis innan vi slutar bara. Har du något sommarprojekt? Alltså vi ska ju ha bröllop, det kan vi kanske prata om sen. Men vi ska inte gifta oss själva. Men vi har kommit
det är redan här. Gifta, vi är med varandra.
Med varandra. Ja. Men har du något sommarprojekt som du liksom tänker att du ska klara av den här sommaren?
Jaha, det är ju så många små delprojekt. Det låter som att du har något stort som du skulle kunna berätta om.
Ja, men jag tänker inte göra det riktigt än. Därför att jag inte kommit tillräckligt långt. Men jag tänkte bara ta upp ämnet. Så kan,
romersk historia.
Nej, du får gissa hur mycket... om du gissar rätt så blir det jättetråkigt, då förstår du ju poängen.
Okay.
Men jag ska återkomma till det. Jag lovar att jag ska återkomma till mitt stora sommarprojekt. Men jag måste komma in lite längre i det innan jag vågar prata om det.
Jag lovar att jag ska lyssna när du gör det.
Ja, bra.
Ja, det är bra.
Vi säger så.
Vi säger det.
Hej.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.